Ja, men då så. Vi var tillbaka igen. Varmt välkomna ska vara till veckans NHL-puls med mig, Adam Johansson, via Plays, Jonta Lindqvist. Och lyssna noga nu. Hockey-Sveriges Uffe Bodin, Ulf, är tillbaka efter sina skadebesvär. Hur mår du?
Tillräckligt bra för att hasa mig av skadelistan i alla fall. Det var en smärtsam vecka faktiskt. Det här är ju lite, jag vet inte ens var jag ska börja, men för första gången i mitt liv har jag ett, åkt ambulans och två, hamnat på akuten, liksom för min egen del. Jag har varit med andra på akuten vid andra tillfällen, men så det var, ja, man kom ur det där lite mer ödmjuk inför sitt åldrande och sin kropp. Jag är inte den där typen som är så bra på att lyssna på kroppens varningssignaler, men jag tror jag lärde mig en ganska bra läxa här sista veckan faktiskt, för att om kroppen säger att någonting är fel, då kanske man borde lyssna på den helt enkelt.
Men den viktigaste frågan här då, Uffe, har du följt med i NHL-världen? Kikat någon NHL-hockey?
Ja, men faktiskt när jag låg där på det är ju rätt sjukt, det säger någonting om hur störd man är, men när jag låg där på akuten upppumpad på morfin förra helgen, så tog jag fram telefonen och satt och kollade på, nu minns jag inte ens vilken match det var, minns egentligen inte så mycket mer än att jag satt och kollade på hockey, men så det säger ju någonting om hur rubbad man är också kanske.
Men Jonta, det är inte bara vi som får tillbaka en veteran, en silverräv här.
Nej, jag vet inte. Förlåt Adam, jag är inte i balans här. Jag har fortfarande inte släppt att Uffe har rakat sig.
Alltså, jag som hade en perfekt övergång där till nästa samtalsämne.
Nej, tyvärr, alltså, folk förtjänar att veta, alltså, jag har ju jobbat, känt Uffe i, måste ju närma sig 10 år snart.
Mer tror jag.
Ja, mer till och med. Och jag har ju aldrig sett det utan skägg, och jag brukar ju raka mig en gång kanske varannat år, och då blir jag ju chockad, men det här,
det blir omgivningen också ska jag säga.
Ja. Det som dock jag ska ge dig, Uffe, att jag tycker alltid att min haka ser så liten ut när jag rakar mig, men du har en rejäl haka, så att det brukar annars vara det som man chockas av.
Ja, men det är ju så här, jag har nog inte slätrakat mig på över 10 år, så att det blir ju en chock för mig också. Men jag kände bara när jag kom ut från akuten eller från sjukhuset där, så jag kände mig bara så jäkla smutsig. Jag kände bara att jag behöver liksom börja om, så att det är en mer så här katarsis än någonting annat kanske.
Det är sjukt att det är så det är, för jag tror senast jag slät rakt, men det var också att jag hade varit på någon final och det hade varit så sjukt varmt, så man liksom gått och svettats i skägget i 2 veckor och bara, nej, nu måste det bort liksom, det är så äckligt. Körde du hyvel eller apparat?
Jag körde apparat först. Jag tror inte jag hade klarat liksom hyvel rakt igenom, så apparat först, hyvel sen. Jag testade mig fram lite grann. Jag körde mustasch först, men min sambo bara nej.
Jag vill bara se
hur det funkar. Men det funkade inte alls. Min sambo bara, ta bort den där genast. Så att det var bara att lyssna och lyda.
Men Uffe, sitt still nu. Titta in i kameran. Le lite grann, så ska jag ta en skärmbild här, så tar vi det som avsnittsbild också den här veckan.
Nej, men kom igen, det är Stanley Cup-slutspel, Adam. Det är helskotta.
Okej, vi skippar det då.
Folk kommer ju bli nyfikna på vem nyförvärvet är när du är på skadelistan. Alltså, ny snubbe som ska vara med.
Det kan hända att jag redan har tagit några skärmdumpar här. Ja, vi får se om vi använder den eller inte. Jonta, nu då till den här bryggan som jag tyckte var 5 av 5 getingar, men som du bara undvek för att prata om Uffes rakning, vilket jag har full respekt för. Lindy Ruff, tillbaka i Buffalo. Han var ju där 97-2013 och nu ersätter han Don Granato. Är du förvånad att de väljer liksom samma gamla hjulspår?
Jag lovar att svara på det här, men först måste jag säga att det var ju en jättemissad möjlighet på övergång. Jag trodde ju att det var Mark Stone tillbaka till slutspelet som skulle vara övergången när Uffe kommer tillbaks.
Ja, du tänker på skadorna, ja.
Ja, jag var helt säker på att det var det. Nu var det ju mjälten i år, men det var ju ryggen i fjol också, året innan för Stone.
Jag tänkte så här, Jonte, att Uffe och Lind Ruff är ju närmare i ålder.
Han är 20 år äldre än jag, men tack. Mm.
Nej, men okej. Okay. Så här. Jag sett till profilen som Sabres och Kevin Adams är ute efter, så passar ju Lindy Ruff. De vill ha en etablerad tränare, någon som har en liten kravställande profil, någon erfaren och dessutom någon som har haft väldigt bra resultat. Alltså det är klart att Lindelöf ska ha någon form av kritik för Devils säsong, men helt ärligt, får han 91,3 av sin första målvakt så får inte han sparken. Så är det ju.
Uffe, köper du att Kevin Adams och övriga ledningen där i Buffalo valde att gå skilda vägar med Don Granato efter grundserien?
Ja, tyvärr gör jag det. Jag menar, Don Granato är en så otroligt... han är ju den här ruskigt sympatiska coachen. Liksom. Men det man har hört nu efter säsongen, man har hört spelarna uttala sig också, så kanske det var det som var lite problemet också. Han var lite för mycket av en players coach. Kanske inte satte tillräckligt höga krav på spelarna. Och det kommer ju Lindy Ruff definitivt att göra. Jag tycker ändå, om man ska dra någon slags parallell mellan det han gjorde i New Jersey, så... tog han ju ändå en ung kärna och formade den på ett ganska bra sätt. Jag tror, frågan en sån som Jack Hughes, så kommer han att ge Lindelöf jättemycket cred för sin utveckling de senaste åren. När han liksom tog det här steget från valp till man och blev en toppspelare i ligan. Så jag tänker ju någonstans att visst, det är lätt att stirra sig blind på att han har varit där så mycket förut. En äldre coach. Men jag tycker ju totalt sett så... Alltså, måste jag ändå säga att han gjorde ett bra jobb i Devils. Och sen som Jonathan är inne på, jag skulle ju också skriva under på att hade de fått lite mer målvaktsspel så hade han fortfarande coachat där.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Jonta, precis som Uffe nämner här också med att han har varit duktig på att utveckla unga spelare. Vad tror han kommer betyda för sådana som med Rasmus Dahlin, Owen Power, Bo Byram om han blir kvar, Tage Thompson, Dylan Kastens och så vidare?
Ja, men väldigt mycket. Alltså... Det, som jag får säga, liksom, han hjälpte ett ungt överslag att ta steg där, och det är intressant. Det som jag också tycker är värt att nämnas i sammanhanget, som jag är mer fundersam på egentligen, det är ju liksom om det är bra eller dåligt att gå till en sån nostalgisk figur. För man skulle säga att Lindelöf, Uffe, det är väl, vad det gäller Buffalo Sabres, en av de fem största profilerna de senaste 30 åren.
Ja, han är ju den överlägset mest framgångsrika coachen. Alltså vi ska ju minnas, han coachade alltså de mellan 97 och 2013. Alltså det är ju närmare 1200 matcher i deras bås. Tog de till Stanley Cup-final 99 där de förlorade mot alla Stars. Han, jag skulle säga att han har väl varit, alltså i klubbens historia så är han verkligen en ikon. Han kommer ju, ja, den dagen han slutar coacha så kommer ju han att liksom äras med någonting inom Sabres organisation.
Han lirade väl definitivt där också? Om jag inte... Han lirar väl där också?
Det kan nog stämma. Jag minns att han var i Rangers. Men det stämmer säkert att han var i Sabres också. Ja.
Ja, jag blir osäker nu så vi ska inte säga det. Men han är ju liksom en jätteikon. Och... Alltså, grejen är att på ett sätt hade du kunnat känna som en desperat marknadsjippo-grej att få in en så stor profil när det har gått så tungt och man är rädd att tappa fansen. Men som jag sa i början, han passar ju profilen så bra. Sen får man ge Lindelöf att jag vet inte vad han hade för alternativ här, men det är klart att han riskerar lite av sin status i Buffalo om det här skulle bli en miss, men jag tror inte det. Jag tror att det kommer att bli bra.
Ja, och samtidigt så finns ju en väldigt stor uppsida hos klubben nu också med tanke på det här unga gardet som vi har varit inne på. Och för ett år sedan när vi pratade om Buffalo, då var det så här att ja, de kan nog vara ett slutspelslag 23-24. Nu blev de inte det, men det finns ju förutsättningar för att de kan vara det nästa säsong. Uffe, tror du att de kan studsa tillbaka direkt här och utmana om en slutspelsplats nästa år?
Absolut. Jag tycker ju att alla förutsättningar finns där. En ung kärna som jag tror kommer bara bli bättre och bättre. Plus att man ska, om man tittar på deras farmlag i Rochester, så finns det ju jättemånga spännande spelare där. Jiri Kulić, Isak Rosén etc. Liksom. Så de har ju en bra talangpool också som liksom börjar komma in. Och det är klart, de kommer att behöva göra förändringar. De kommer att behöva liksom hitta kanske lite fler stabila veteraner att omge de här yngre spelarna med. Det är väl där man inte riktigt har lyckats. Men alltså, det skulle ju vara ett otroligt misslyckande om de missade slutspel nästa år. Och då tror jag inte Kevin Adams är kvar som general manager heller, om jag ska vara ärlig.
En annan klubb som eventuellt kommer söka efter en huvudtränare här, det är ju San Jose Sharks. Deras GM Mike Greer sa på en presskonferens för några dagar sedan att ja, men vi utvärderar fortfarande den positionen. Jonta, Dave Quinns framtid. Ser du att han fortsätter hos dem eller att de kommer vilja byta ut honom?
Jag vet inte. Jag tycker inte att han... Alltså, så här långt har väl inte han visat så himla mycket.
Alltså, ingen vidare spelarmaterial i Sharks den här säsongen heller. Men...
Nej, och det hade han väl inte kanske i Rangers heller när han var där på det sättet. Men jag har liksom svårt att se... Eller så här. Med typ, om vi då tar Don Granato som exempel i Buffalo som vi inne på tidigare. Där kände man att okej, känslan var att han hade hjälpt ett antal unga spelare att ta kliv i karriären. Med Dave Quinn så vet jag inte riktigt till vilken utsträckning han har gjort det. Det är klart att Rangers fick ju bra utveckling på några unga spelare, men det är liksom inte det snacket som går i NHL-världen. Jag vet inte, för förstår, det här är väldigt vagt och luddigt, men hänger du med på min magkänsla?
Ja, nu har inte Sharks det laget jag följde mest den här säsongen, ska jag väl ärligt säga, men jag tycker ändå liksom William Eklund började röra på sig, Thomas Bordalo kom in och gjorde det ganska bra i slutet på säsongen, men alltså när allting kommer omkring så har det ju varit, de två senaste säsongerna har ju bara varit misär där, så att jag tycker det är väldigt svårt liksom att peka på om han är en del av problemet eller om det helt enkelt bara är den här rebuilden, liksom den här nödvändiga smärtan de är tvungna att gå igenom. Så jag tycker det är en jättesvår fråga om man, hur mycket liksom skuld man kan lägga på honom i att det inte har lyft för Sharks.
Sen kan man ju också säga, oavsett hans skuld eller inte, Sharks är ett par år bort. Jag kan se Mark Greer känna att okej, vi behöver en ny energiboost för det här laget. Någonting som liksom gör att de inte fastnar i den här mentaliteten som alla är så rädda för, förlora mentaliteten. In med en ny tränare, bevisa sig igen, ha den coachen 2-3 år. Sen gör man det klassiska steget och släppa utvecklingscoachen och gå efter ett mer etablerat namn när det blir dags för slutspel. Så att jag skulle inte bli förvånad och jag skulle inte tycka att det är orimligt oavsett Dave Quinns prestation.
Borde inte Greer gå hårt efter Jay Woodcroft? Om han kan tänka sig att träna nästa säsong och ta över ett bottenlag i NHL?
Den är svår. Jag menar, Jay Woodcroft, det är klart han hade framgång med Edmonton under en kort period. Men det är också, hans arbetsprov är ju egentligen inte mer än typ en dryg säsong totalt. Så att det, jag tycker den är också lite lurig. Vet vi egentligen vad han är för coach? Liksom, han har haft några av NHLs största talanger eller största stjärnor liksom, i sitt lag. Så att jag tycker den är lurig faktiskt. Jag vet inte om han liksom är rätt kille för att komma in i en rebuild egentligen.
Filip Gustafsson, Rasmus Dahlin, Marcus Pettersson, Erik Karlsson, André Burakovsky, Joel Eriksson Ek och Viktor Olofsson. Där har ni namnen som rapporteras vara klara för VM, eller de som har bekräftat utåt också att de ska spela hockey-VM i Tjeckien. Jonta, det rasar in ja tack till Sam Hallams förbundsledning här. Ska vi säga att det är en effekt av Four Nations och OS-beskedet vi fick för ett par månader sedan?
Det skadar nog inte, men jag tror så här att det är en helhet. Att jag tror att det hjälper att vissa av de här spelarna kanske vill visa upp sig inför en sån turnering. Medans jag tror att egentligen är att många börjar sugna på att spela och känner att det är en bra ledning. Mitt intryck när man pratar med spelare är att Sam har en bra dialog med många spelare. Tagit in Patrik Hörnqvist också som hjälper till med den dialogen, och han är ju extremt respekterad såklart och så pass nära sin egen karriär, så det tror jag också hjälper. Så du har en bra start för dialogen där. Sen tror jag många liksom, jag menar, ta liksom Buffalo-killarna liksom. Efter ett sånt här år, det är klart man är spelsugen och vill ha lite roligt att avsluta säsongen bra.
Men vad är det som skiljer det här året jämfört med de 3-4 tidigare åren då, när det har varit väldigt få NHL-spelare som har dykt upp? Alltså de borde väl ha varit sugna på att spela då också?
Alltså jag tror också att det är ett par faktorer. Nummer ett så tror jag att det här går lite i vågor. Att du kan ha en push på ett par år när många åker, som runt gulden 17-18. Men sen har ju många liksom i den kärnan av NHL-spelare då åkt. Och när man har gjort ett par VM så är det med allt annat liksom. Det kan vi intyga också liksom. Om man tänker första gången vi fick åka och bevaka hockey-VM kontra när man ska göra det efter ett antal gånger, så blir man ju ja, andra världen i livet kommer in liksom. Men jag tror att det är dels det, och sen ska vi också komma ihåg att de senaste 3-4 åren så har det ju varit ett ganska speciellt världsläge, och att åka iväg, menar, ett par av de åren har det varit så här karantänrisk och sådana där grejer som man, ja, det har varit för nära i sinnet liksom, tror jag, att då har man nog känt att nu åker jag hem och liksom är hemma.
För när vi tog ut våra Four Nations-trupper i februari, tror jag att det var, då spekulerade vi att okej, det kanske dyker upp några spelare som, ja, men står och balanserar på om de kommer få en plats i truppen eller inte. Och då funderar man ju på, ja, men Filip Gustafsson och Marcus Pettersson, André Burakovsky och så vidare. Men här ser vi ju Erik Karlsson, tackar jag. För första gången sedan 2016 kommer vi se honom i landslagsdressen. Rasmus Dahlin älskar att spela för Tre Kronor, så jag inte får att han dyker upp. Men att vi får Erik Karlsson och vi får Joel Eriksson Ek och säkert någon storstjärna till här också redan under VM. Hur mycket betyder det, skulle du säga?
Jättemycket. Det var ju som vi var inne på för några veckor sedan, Rasmus Dahlin tackade jag där i intervjun med Jonathan, att det sände ju signaler också att shit, här är våran, en av våra största stjärnor som liksom går i bräschen, och då känner kanske folk, så har jag upplevt det tidigare i alla fall, att om det där, om den där storstjärnan tackar ja, då blir det så här, åh fasen, då har vi en chans. Då tror jag att det liksom drar med flera andra på tåget också. Så att, det tror jag var en liksom så här viktig faktor. Men sen några av de där liksom namnen som har tackat ja nu, Burakovsky, Viktor Olofsson, det är klart, jag tror att de är långskott för att få spela de här turneringarna. Men de kommer ju inte rimligtvis att försämra sina chanser genom att visa upp sig ändå. Och det tror jag man ändå måste ha i åtanke att... det kan nog vara deras chans liksom, för att de har halkat lite för långt efter på grund av rätt dåliga säsonger eller skadefyllda säsonger. Det här ger dem ändå chansen att vara med och tävla och liksom lämna ett gott intryck på samhällan. För jag menar, det är så här, vi sitter och spekulerar i trupper nu liksom hur Four Nations och OS kommer att se ut, men vi vet ju alltid hur det är. Det kommer att finnas skador, det kommer att finnas omständigheter som gör att vissa spelare inte blir tillgängliga, och Då gäller det liksom att ha varit på tå och visat upp sig från sin bästa sida. För då kan man ju faktiskt slinka in i en sån där trupp i slutändan ändå.
Jonta, du och jag pratade om det här utanför inspelningen för några veckor sedan. Att men USAs och Kanadas landslagsledningar, de har kanske försökt sätta press på några av sina killar. Att ja, men det är nog bra om du dyker upp på VM. Tror att Sam Hallam och övriga i Sverige har gjort likadant här? Att okej, vi skulle behöva nöta lite spelsätt, taktik och få ihop gruppen inför Four Nations och OS, när det verkligen är stora turneringar det vankas?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Det jag tror att de har tryckt på, som jag tycker att nu när jag inser och sitter och lyssnar på oss tre, att vi glömmer bort det, det är hur stort det är att vinna ett VM-guld. Alltså det är inför en miljon publik i Sverige, kan bli ett definierande ögonblick för en karriär. Men ett jättebra exempel är ju såklart bröderna Sedin. Efter deras dominans i VM 2013, hur deras arv i Sverige förändrades av den enda turneringen. Och för ett antal killar, nu kan man gå in på det också, liksom, som spelar en hel karriär i NHL, du får inte vinna en Stanley Cup, du vann inget SM-guld, alltså få ha ett VM-guld på CV:t, få göra det med en grupp, det är en rolig turnering att spela, du kommer ihop med ett lag, det är alltid liksom bra stämning i de svenska lagen, det kan bli det definierande ögonblicket i en karriär.
Alltså Jag förstår din poäng på ett sätt med Sedinarna, framförallt det var hockey-VM och de var lite kritiserade där hemma i Sverige kanske, och folk förstod inte storheten. Men jag vet inte, jag kan tycka att värdet av att vinna ett VM-guld har devalverats de senaste åren. Om man ska gå till liksom en random hockeyintresserad person i Sverige och säga, ja men okej, nämn 5 spelare som var med i VM 2017 eller 18 när Sverige vann guld. Hur många tror ni löser den uppgiften?
Nej, men helt klart. Alltså, jag säger inte emot det där. Jag tror ju liksom, om man jämför med när jag växte upp. Nu är jag lite äldre ner, men jag var ju typ 10-12 års åldern där när Sverige vann de där VM-gulden typ 91 och 92. Och det var ju otroligt stort liksom. Och det vill bara konstatera liksom att med tiden så har landslaget Tre Kronor devalverats. Alltså det är ingen hemlighet. Så är det ju. Och vi ser det liksom på tyvärr de här Euro Hockey Tour-turneringarna och mycket annat. Liksom att det är inte samma samma tryck kring 3 kronor som det har varit. Och jag tyckte det blev ett litet uppsving där när det ändå gick bra och vi vann de här gulden 2017 och 2018. Men sen efter det så har det varit väldigt dåligt med framgångar. Och jag tror ju, mycket beror ju också på att vi har ju fått så få turneringar med de allra bästa varit med. Liksom, nu är det ju snart 8 år sedan liksom World Cup där Sverige kunde ställa upp med sitt bästa lag. Jag tror att ska 3 Kronor återta liksom sin plats i finrummet i Sverige, så då är det nog ändå, alltså det krävs nog ändå att vi får fler turneringar bäst om bäst. För som jag ser idag så är det är nog det som kan ge 3 Kronor ett lyft i, liksom lyfta in det i det svenska folkhemmet igen på något vis.
Jonta, 17, 18, 19 var ju något av, vad ska man säga, gyllene år när det kommer till hur många NHL-svenskar som faktiskt dök upp i VM. Det var ju 18, 19, 20 stycken tror jag under de åren. Efter det så har det varit fattigt, precis som Uffe nämner. Tror att vi rör oss in i en ny era här där vi kommer få se väldigt många NHL-svenskar spela VM? Eller är det här liksom en isolerad händelse innan Four Nations och OS-snurran tar vid?
Nej, det tror jag inte. Som jag sa tidigare, jag tror att jag upplever liksom en liten överskattning av hur mycket Four Nations och OS spelar roll för det här. Jag tror mer att det handlar om att du har en ny ledning som har skapat en bra dialog. Och lite grann som vi sa på när vi pratade om David Quinn där, att ibland är det bara bra att få in en ny röst även om det inte är något fel. Och så kan det, tror jag att det kan vara med även för landslaget, att kom in en ny tränare, spännande för spelarna att jobba med den här personen, få lite ny input och sådär. Det tror jag hjälper. Och sen som jag sagt, jag tror att det handlar om chansen dels att få ha roligt med ett svenskt landslag. Det är någonting som många av de här killarna inte har fått uppleva på 5-10 år, liksom att vara i en grupp och prata svenska på det sättet. Och många av dem känner ju varandra och liksom, ja, det brukar alltid vara skitbra stämning. Så det är kul och du får en chans att vinna någonting som, ja, jag säger igen, alltså det är klart att VM inte är vad det har varit, och det tror jag har att göra mycket med att NHL är så tillgängligt nu. På Uffes tid, som man nämner, liksom, då var det ju VM, det var ju landslag liksom, då NHL fanns ju inte riktigt på kartan på det sättet. Så det är ju vad det är, men det är fortfarande något som definierar, det är en stor sportbedrift. Alltså en VM-turnering är ju alltid, det är ju hög nivå liksom. Alltså ett SM-guld kan ju definiera din karriär, och det är ju bättre, mycket bättre lag som spelar VM än som spelar ett SM-slutspel.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
En spelare som mer eller mindre alltid dyker upp när det vankas landslagssammanhang. Han har ju blivit en modern 3 Kronor-profil. Det är Wilhelm Nylander. Men just nu så är han ju i Nordamerika. Toronto är kvar i det där slutspelet. De spelar första runda. Men, Uffe, William har inte kunnat delta i de här första 2 matcherna. Och det ska vi säga, om man tittar till hans NHL-karriär, han missar i princip aldrig matcher. Under coronasäsongen där så var han ju borta på grund av covid-19 då. Men mycket sällan skadebenägen, om man säger så.
Nej, jag tror statistiken visar att han har missat en match på grund av skada under hela karriären. Och det är ändå några år han har varit där borta nu och lirat. Så att det kommer ju lite som en chock nästan. Jag menar framförallt också för att han spelar ju sista matchen mot Tampa där. Och jag menar, hade han haft någon skavank så gissar jag väl att Toronto hade vilat honom precis som de vilade många andra spelare. Även om han var snuskigt nära att nå de där 100 poängen så gissar jag att man hade tagit det säkra för det osäkra. Så det där är ju, det är ju lite frustrerande såklart för Toronto. Jag tyckte man såg det framförallt i första matchen mot Boston att han verkligen saknades. Nu gick det ju desto bättre i natt efter att Austin Matthews klev fram på allvar, men jag har väldigt svårt att se att Toronto ska kunna vinna den här serien om Nylander inte kommer till spel ganska snart. För då är nog risken att de inte räcker till totalt sett mot ett defensivt väldigt starkt Boston.
Och som du touchade vidare, nu är det utjämnat i den serien Boston-Toronto 1-1. Linus Ullmark stod i natt efter att Jeremy Swayman fick förtroendet i den första fighten. Jonta, de kör varannan gång här på deras målvakter. Och vi ska säga också att Ullmark, nu har jag bara tittat till highlightsen här, men han hade ju flera högkvalificerade räddningar mot Toronto den här natten. Det var ju, alltså, är det Jason Robertson som har det, nej, Nick Robertson som har det där läget när Ullmark kastas över till vänster sidan och tar ner plocken, så han verkar ha gjort en bra match för dem.
Ja, framförallt så tyder det på mig att Linus är på ett bra ställe mentalt, för att när han liksom har självförtroende, då gör han de här räddningarna med lite extra sås på toppen liksom. Och det är väldigt kul att se, och han går inte att lasta för det här. Jag tror att de kommer fortsätta rotera, så Swayman står nästa och sen går de tillbaka till Linus. Det tror jag.
Nu har vi ju faktiskt fått se alla lag spela i den här första rundan. Uffe, är det någon du så här fastnat lite extra vid så här långt?
Oj, nu har ju nattens match rätt färskt i minnet, men Carolinas vändning mot New York Islanders var ju någonting i hästvägen då. Jag vet inte hur många ramträffar de hade där i början, och sen så efter Islanders hade gått fram till 3-0 så var det bara liksom som att de sköljde över dem. Så att det, jag vet att Jonta har ju utsett dem till sin Stanley Cup-favorit, och det är ju svårt att säga emot. Jag har ju dem som min favorit från öst i alla fall, så att de ser ruskigt bra ut faktiskt. Jag tror Islanders sköt 12 skott totalt i den där matchen, så att de blev ju totalt överkörda egentligen.
Men vi ska väl säga att första rundans hittills i alla fall stora spelare, och han har ju varit det så många gånger förr också, det är väl ändå Connor McDavid och den insats han levererade här under natten. Så Kaimen gör ju hattrick, absolut, det är värt att lyfta. Men McDavid 5 assist, Uffe, och samtliga är väl första assist också. Och det är inga dåliga pass han lägger till bland andra Hyman.
Nej, jag har inte koll på om alla var primary assist, men det är ju så här, man märker ju hur mycket han brinner för det här. Och ja, det var en galen match. Jag hann inte se den från början, men jag kom in någonstans där i andra perioden. Då hade ju Oilers gått fram till 4-0, och sen kom ju Kings tillbaka in i matchen där. Hade faktiskt ett bortdömt mål också. Trevor Lewis styrde in pucken med handsken enligt videorummet i Toronto där. Så att de var ju verkligen på gång. Och sen Kempe gjorde väl mål där kort därpå. Så att inför tredje perioden så var det ändå så man undrar. Okej, ska Edmonton tappa det här nu? För de är ju lite defensivt darriga ibland. Men då är det ju bara som att han går in och bestämmer sig att nej, nu ska vi vinna den här matchen. Och så levererar han så där. Det var sjukt att se faktiskt.
Jonta, Edmonton har enorm firepower framåt. Det har vi pratat mycket om tidigare. Tror du att de kommer behöva vinna sina matcher med 4-5-6 mål under de flesta omgångar här i slutspelet för att ta sig vidare? Kings är ju inte direkt ofarliga framåt dem heller.
Nej, det tror jag inte. Och det är väl det som gör att de är en favorit. En av de stora favoriterna. De har visat att de är ett väldigt gediget 5-mot-5-lag som kan liksom föra spelet där. Och som jag har sagt förut, att Stuart Skinner, han är inte den bästa målvakten i slutspelet, men att han skulle kunna, ja, men liksom rädda 28 av 30 skott eller 29 av 30 skott och liksom de vinner med 3-2 och 2-1, den typen av segrar. Det kan jag absolut se hända. Och de har ju också, det som de har är att de behöver inte jaga grejer. Alltså, jag såg också på den här matchen första två perioderna, och det är ju den grejen som är att de behöver inte forcera någonting i sitt spel, för det kommer ändå alltid att bli lägen, för att de har två killar som kan skapa saker verkligen ur ingenting. Och man tänker ju typ Dreisaitls mål här. Jag vet inte om ni har sett det liksom direktskottet där. Det är så här, vad ska du göra? Alltså, hur ska du kunna försvara mot den här typen av grejer?
Det är typ han och Nikita Kucherov som kan skjuta från den positionen.
Ja, och knappt ens Kucherov. Alltså, det är otroligt. Och så, någon som du var inne på med McDavid också, att han trollar ju fram otrolig assist ur ingenting. Så att just det att de inte behöver forcera spelet tror jag också kommer hjälpa dem att inte blotta sig för mycket defensivt.
Såg ni Pavel Sakas assist till Pasternak i natt?
Ja.
Bakom ryggen, han vänder bort en Toronto-spelare, lägger in den i mitten och så Pasternak kan avsluta på ett. Håller ni någon av McDavids assist före den passningen? McDavid har ju någon spinorama där och sen så passar han in till Hyman i det första målet när han lägger mellan benen på en...
Ja, det var ju den snyggaste McDavid hade i natt.
Ja, det ska
det är en tunnel också på Kavrikov, tror jag det.
Är den snyggare än Sackas?
Jag känner att du har en åsikt här så du får bestämma av dem.
Ja, exakt.
Jag tycker nog att McDavid är snyggare. Det är fler moment där. Hur han vänder bort där, tar några snabba skär mellan benen som du säger, Jonta också, och så landar den perfekt hos Hyman. Det kändes mer medvetet. Sacka, jag vet inte om han tänker att den ska landa just hos Pasternak. Det känns lite mer som att han slänger in den på måfå. Så tänker jag i alla fall.
Mm. Ja, men bra. Då nöjer vi oss där.
Okay. Hade varit gött om ni kunde fylla i lite där också, men... Okej, vi hoppar vidare till serien mellan Vancouver och Nashville. Vi har ju inte pratat speciellt mycket om Elias Lindholm sedan han tradades dit. Men han har ju haft det tufft i British Columbia, Uffe. Nu gör han mål i den första matchen. Tror du att det här kan vara lite vändningen?
Ja, men jag tycker han brottades med någon sorts skada i slutet av grundserien. Sen tycker jag att när han kom tillbaka av det han ser så såg han ju lite piggare och bättre ut. Så att om han nu är helt 100% frisk, det är väl i och för sig ingen i ett slutspel, men det verkar ändå som att han har tagit steg mot en bättre hälsa, och det kanske är det som liksom räcker för att få den där effekten som behövs. Men det är också så här, i det här läget när de har den här centerbredden de har med Elias Pettersson, JT Miller och Elias Lindholm, så jag skulle säga att han behöver egentligen inte vara den där som producerar hela tiden, utan han blir ju mer av en liksom, jag ska inte kalla honom breddspelare, men liksom vad han gör i spelet utan puck blir nästan lika viktigt som han levererar offensivt. Så att, jag tänker väl någonstans att han, det här kommer säkert ge honom mer självförtroende, och jag menar, har, om Canucks kan förlita sig på den här centerbredden fullt ut, det vill säga att alla tre spelar centra för det första och gör det bra, jag menar, då har ju de alla förutsättningar att gå riktigt långt i ett slutspel. För jag vet inte riktigt, det är väl inte så många andra lag som kan i det här slutspelet som kan skryta med det centerdjupet som de har i så fall.
Nej, det är väl det man ska säga med Elias, att så länge han är i den här rollen, tredje center, andra PP, alltså realistiskt sett, vad kan man förvänta sig? En halv poäng per match är bra liksom i den rollen. Eller något sånt. Så att liksom, man kan inte förvänta sig att han ska leverera stora siffror, för det är inte hans jobb just nu. Sen kan det där ändras liksom. Just nu har de Connor Garland i powerplay, och jag kan absolut se Elias få den rollen också. Men ja, det, på ett sätt kan det vara skönt för honom. Han har en roll där han vet att chippar han in med offensivt någon gång nu och då, ja, då är det tillräckligt, och sen gör han sitt jobb i tysta väldigt bra i boxplay också som alltid. Så att,
ja, men så här då, Jonta, den rollen han har nu, den gynnar ju verkligen Vancouver, att de kan sätta in Elias Lindholm som kompetent center där i tredje. Men för hans aktier i sommar och det kontrakt han ska skriva, nu vet vi inte vad det blir, men det stärker dem inte direkt.
Nej, det är som jag var inne på när vi pratade om Elias innan han tradade, så att jag ringade in Boston då som mitt lag som jag ville se honom i, och det var ju mycket av den anledningen att där fanns det liksom en given plats för honom att spela topp 6 minuter, förmodligen första kedja, spela första PP och den typen av grejer som inte finns på samma sätt i Vancouver. Och liksom, han kommer inte flytta på JT Miller och Elias Pettersson om man pratar liksom toppcentra på det sättet. Det är inte de har spetsen i mitten på ett annat sätt, så att så är det. Men samtidigt, desto längre de går i ett slutspel, han kommer att synas mer i det tysta. Det tysta jobbet syns alltid mer när man kommer djupt in i slutspelet.
Mästarna från i fjol, de trädde ju in i slutspelet här under natten. Vegas vann över Dallas i den där första duellen mellan de två. Och den stora snackisen kring Golden Knights, det har ju varit Mark Stone. Missat 2 månader på grund av en sprucken mjälte. Och vips, så kan han göra comeback i den första slutspelsmatchen, Uffe. Mm.
Ja, vad lägligt, va? Ja. Och sen går han in och gör mål på det första, typ det första som hände i matchen också. Exakt. Var det inte så?
Ja.
Så att det var det var en skön start där. Jag var inte uppe så tidigt, men jag kan ju bara tänka mig hur det såg ut på sociala medier när den där pucken gick in i mål. Nej, men det är klart att det är diskussioner, och jag menar, det är inte första gången eller Vegas heller. Vi såg ju det här redan i fjol utspela sig då också, så att jag såg en del av den här matchen, och jag tycker ju inte att Mark Stone briljerade direkt, vilket ju i och för sig hade varit konstigt med tanke på hur länge han har varit borta. Men Ändå sen stabil insats av Vegas. Jag tippade faktiskt Dallas 4-1 i matcher. Det var ju mer så här, jag tycker att det var för mycket strul runt Vegas. Visst, de har förstärkt. Men det är ju så här, komma in i slutspel, det är inte bara att trycka på en knapp och komma igång liksom. Men Dallas var det bättre laget i natt. De fick tyvärr inget målvaktsspel överhuvudtaget från Jake Oettinger, vilket såklart är otroligt oroväckande, för att det är ju så här, han ska ju vara en styrka och inte en svaghet för dem. Så där finns det ju frågetecken nu. Kul förresten att säga också att Nils Lundqvist faktiskt var ombytt. Han fick inte så många minuter, men bara att han spelar tycker jag ändå sänder någon slags positiv signal. Vi får se om han spelar nästa match också, men ändå bara en liten passus där.
Jag tänker att vi kastar in en lyssnarfråga här också. Eller vill Jonta säga någonting? Han lyfte fingret väldigt abrupt där.
Nej, men jag känner bara, jag skulle göra 2 poäng med den här Stone-situationen, men lyssna, frågan kanske är om Stone-situationen och lönetak och sådär.
Ja, faktiskt. Den är från Fredrik Wallin som skriver: tjena, sitter i detta nu och tittar på första matchen mellan Dallas och Vegas. Ni har säkert gjort det här förut, men hade ni kunnat dra en snabb version igenom hur det funkar med långtidsskadelistan, lönetaket och hur Vegas utnyttjar den med bland annat Stone, som för övrigt blev första målskytt i matchen. Tack för en grym podd.
Ja, väldigt förenklat så kan man ju säga att om en spelare går på långtidsskadelistan, då kan du använda lönetagsutrymmet som den spelaren har tagit upp, i Stones fall 9,5 miljon dollar, för att ta in ersättare. I det här fallet Tomas Hertl kan vi väl säga, och mäta ish, att man får plats med för Stones kontrakt. Och så enkelt är det. Men när det slutspelet börjar så gäller inte lönetaget längre. Och i praktiken är ju det för att lönerna inte betalas ut i slutspelet, som jag har fattat det. Så att det är ju liksom, då är det fritt fram. Det är den enkla korta versionen. Det jag, och det är ju många som är irriterade på, det som man kan vara värt att säga om de här grejerna, de 2 poängerna vill göra. Nummer 1 vet jag att många är så här: åh, han spelade inte match 82, men han är magiskt frisk för match 1. Hade vi inte haft ett lönetak, hade det fortfarande varit några spelare varje slutspel som inte spelade match 82 och kände sig exakt likadan 3 dagar senare och spela match 1. För vad som är frisk för att spela i grundserien i en potentiellt meningslös match, om du är klar för slutspel, och vad som är frisk för att spela en slutspelsmatch, det är väldigt olika saker. Så det ska man komma ihåg när man tycker att så här, åh, han blev magiskt frisk då. Ja, alltså, så hade det funkat utan lönetak också med vissa spelare. Nummer 2, jag tycker Elliot Friedman gjorde en väldigt bra poäng, att det finns 3 parter där, liksom ligan, klubbarna och spelarna. Om de tycker att det här är ett problem, då kommer det här att hanteras i nästa kollektivavtal, som ju kommer upp här 2026. Tills dess kommer det vara så här, och då kommer vi märka om de inblandade parterna verkligen tycker att det är ett problem. För då går det här att åtgärda.
Bra svar, tycker jag. Ja, och jag får applådera det här. Jag tyckte du fick med allting. Så att jag läser upp några rader här bara. 5-1. Vad skrattar du åt?
Det kändes som att du skulle läsa poesi.
Nej, det har jag inte, det märkte jag inte mer den här morgonen, ska jag säga. Mm. Utan här kommer bara slutsiffror från den första omgången, och det var bevittnat hittills. 5-1, 7-6, 5-3, 4-3, 7-4. Uffe, det är oerhört målrikt så här långt, och det förstärker väl bara känslan av att första rundan, det är ofta då vi bjuds på den mest underhållande hockeyn.
Ja, det är inte Rögle-Skellefteå direkt, va?
Alltså vilket sömnpiller, det har varit 2 matcher i rad.
Fruktansvärt alltså, ja. Fruktansvärt. Ja. Alltså, det är, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men skitsamma, det här är en NHL-podd. Nej, men bara för att dra en parallell. Alltså man har ju längtat efter liksom att den där offensiva explosionen ska leta sig till SHL också på något vis. Men vi har ju tyvärr inte hamnat där än.
Men, ett konstaterande. Bortsett den här säsongen, ja, då, så 3 år i rad så har målsnittet faktiskt höjts i SHL när jag tittade till siffrorna senast. Så vi kanske är på väg dit.
Ja, okay. Ja,
vad är målsnittet på match?
Jag har inte det på rak arm. Det var ett tag sedan jag kollade på det här.
Attans.
Nu satte de mig på pottkanten här. Och fortsätt. Det är kul att titta på första rundan.
Ja, men exakt. Det, första matchen jag såg var ju, det var ju Tampa mot, eller Florida Tampa där. Och den var ju inte så där wow. Men det kändes som att den serien kommer bara bli bättre för varje match också. Så att det är väl, men i övrigt så alla matcher man har sett har ju varit så här. Att man har suttit lite på soffkanten och liksom varit på helspänn, för att det är det som är kul med NHL nu, framförallt tycker jag att, jag menar, vi såg som i natt liksom Islanders gå upp med 3-0, man känner ändå att nej, men det här kan nog vända. Samma sak kände jag när jag kollade på på Oilers Kings liksom, att även Edmonton ledde med 4-0 och sen är det helt plötsligt 4-2 typ några minuter senare, så sitter man där och bara oj, det här kan de faktiskt vända. Så att det är framförallt det är, alltså antalet mål är ju, jag säger det som en bonus, jag gillar att se mål, men framförallt liksom det här med att en ledning är ju riktigt aldrig säker längre. Det tycker jag verkligen har på något vis ökat charmen med NHL jämfört med när jag var i tonåren och vi kom in i Dead Puck eran och New Jersey Devils gjorde 1-0 typ halvvägs in i första perioden. Man visste okej, okay, de har vunnit den här matchen. Nu är det ju på ett helt annat sätt och det är ju otroligt charmigt tycker jag personligen.
Om vi ska ta en till match i det här då innan vi gör oss redo för lyssnarfrågorna. Colorado-Winnipeg, den första matchen som har spelats där, Jonta. Colorado var väl det spelmässigt bättre laget, men de fick inget vidare målvaktsspel från Georgiev. Hur stort frågetecken är det, skulle du säga, för Avalanche?
Ja, det är en bra fråga. För Georgiev känns ju för mig som en Darcy Kemper-målvakt, om man ska dra parallellen till när han vann, att han är bra nog för det här laget. Men ja du, alltså det är så här, vilken mål, alltså kan man vara trygg med någon målvakt i den här ligan, höll jag på att säga. En serie kan vara som helst, vem som
han
helst.
Han står Georgiev i andra kassen kanske.
Ja, men Hellebuck hade ju i fjol, nu har jag inte de här siffrorna i huvudet, men jag vill säga, jag skulle gissa att han hade typ så här 86,7 senaste slutspelet.
Han var väl bra då. Ut mot Vegas där.
Ja, nu försöker jag bara, jag vill bara minnas att han inte var jättebra då. Men jag har inte
88,6 är ju facit.
Ja, okej. Okay. Ja. Men definitivt inte heller backsiffror. Så att inte ens han är ett säkert kort. Så ja, det är klart att det är ett orosmoment.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Okej, innan vi avrundar för detta veckas NHL-puls så tänker vi att vi tar med några lyssnarfrågor också. Och vi startar med den här som har kommit in från Christian K. Och den touchar lite vid vår diskussion som vi hade förra veckan, Jonta, gällande Floridas försvarsstall där. Jag tyckte att det var ett av de bättre på den östra sidan. Du höll inte riktigt med. Så den här frågan är riktad till dig faktiskt. Christian skriver här: tjena Adam och gänget, precis lyssnat klart på senaste avsnittet av NHL Puls och jag har en fundering och fråga som jag vill skicka vidare till Jonta. Jonta har ju varit skeptisk till Floridas defensiv både inför säsongen och så även idag. Min enkla fråga, vad anser Jonta är anledningen till att Florida enbart släppte in 200 mål under grundserien? Jets som släppte in minst, de släppte 199 och Florida 200 som sagt. Vissa topplag, de släppte in 35-50 mer mål, backar som är väldigt hypade. Om nu inte backsidan är så imponerande, vad berodde detta på? Bob som räddade laget, systemet, frågetecken. Jag som ser laget i varje match tror att många underskattar Floridas defensiv. MVH Christian.
Men jag tror att han, alltså så här, jag tycker inte att de är dåliga. Vi börjar i den änden. Jag tycker inte att de är dåliga. Det är, min känsla som jag sa, det är framförallt att jag kan uppleva att Ekblad och Montour är lite överskattade ibland. Men jag tycker att han nämner väldigt bra anledningar. De har fått jättebra målvaktsspel. De har ett bra system. Väldigt väl coachat lag som jag upplever, du vet, helheten blir större än summan av delarna, den klassiska grejen. Att med backsidan, att de får ut väldigt mycket av sin defensiv. De har forwards som jobbar väldigt bra. Barkov kommer högst sannolikt vinna Selke Trophy. Sam Reinhardt har varit jättebra också defensivt. Kachak har alltid, alltid varit en bra speldrivare. Deras stjärnor är liksom bra på det sättet och de har den här bredden på forwardsidan som gör dem jobbiga att spela mot. Så att de har en bra backsida, det är bara att jag tycker inte att det är så här en wow-backsida. Det finns ingen spelare som för mig är till exempel en Norris Trophy-kandidat, även om Gustav Forsling kanske ändå är i utkanten och jag tror att han kanske får några röster år och det skulle inte vara fel.
Men så här då, behöver man ha den toppen för att ett försvar ska anses vara ett av de bästa på exempelvis den östra konferensen som de tillhör? Det kan väl vara en jämn backsida och därmed tillhöra toppen. Man kanske inte behöver ha den där spetsen.
Nej, det kanske man inte behöver, men jag tror att som du säger, eller som, förlåt, nu tar jag på namnet på vår lyssnare vän. Christian säger att det är svårt att säga liksom vad som är enskilda spelare och inte, men om du tar typ en sån som Oliver Ekman Larsson, nu har ju han fått vara lite mer frisk, så det är svårt att säga liksom hur mycket att han är frisk, hur mycket att han har rätt roll och sånt där, men han ser ju betydligt bättre ut här än i Vancouver som inte hade ett system som var väldigt bra. Så hur mycket av det är liksom att Oliver har suttit tillbaka, hur mycket är att han är i en miljö där han får bättre förutsättningar att lyckas för att det är ett bättre strukturerat lag? Det är svårt att säga. Samma sak som Mikkola, som är så här, ja, alltså, han har ju aldrig varit något speciellt liksom, men han ser bra ut. Montour, samma sak. Jag tycker att han ser liksom bättre ut, klart bättre ut än man har gjort någon annanstans. Så att, det är svårt att säga, men jag tycker att det är en bra fråga och jag tycker att han gör bra poänger. Att de har liksom, det är en helhet, ett bra system, bra tvåvägsforwards, bra målvakter och en okej backsida, men jag tror att vad det gäller Floridas defensiv är helheten som driver den, inte backsidan specifikt. Där kan vi landa.
Thomas Nygren har författat det här mejlet. Hejsan, tack för en bra podd. Jag undrar lite över hur fansen brukar hantera lagflyttar, vilket blir aktuellt med Arizona nu. Är det vanligt att fansen fortsätter att stötta lagen efter att de har bytt stad? Är det till exempel många i Minnesota som håller på Dallas sedan North Stars-tiden? Hur blir det i sådana fall när det kommer nya lag till staden? Är det till exempel många i Winnipeg som håller på Arizona sedan deras gamla lag flyttades, och hur hanterar man då när Jets kom tillbaka i en ny tappning? Kanske lite surrig fråga, men jag hoppas grundfrågan framgår. MVH Thomas. Uffe.
Ja, det var en intressant frågeställning. Jag kan inte påstå att jag sitter på något definitivt svar. Jag minns ju bara när Quebec Nordiques blev Colorado Avalanche och vann Stanley Cup första säsongen 96 där, och jag det här har jag läst för länge sedan, så att ni får ta det med en nypa salt. Men jag minns att det var ett rätt upprört i Quebec av förklarliga skäl. Men även så att de liksom tog avstånd från Avalanche för att liksom de kände att de hade blivit berövade på ett lag. Så sen när jag pratade, jag kände ganska mycket folk där i trakterna eftersom jag bott i Montreal i min ungdom. Och det finns ändå folk som växte upp i närheten av Quebec som har Colorado som favoritlag. Trots att Canadiens finns in på knuten. Så att det är nog svårt att ge något definitivt svar på det. Men jag har ju svårt att se liksom, att folk i Arizona ska börja vurma för Utah, Salt Lake, vad de nu än kommer att heta. Liksom. Jag har bara svårt att se det framför mig faktiskt.
Utah Salt Lake?
Ja. Innovativt.
Kan det vara namnet? Ja.
Där har vi det. Nej, alltså jag tror att det är snarare som du är inne på, att jag tror snarare att det blir tvärtom. Att det blir provocerande. Det är nog fler som liksom har ett avokt inställt sinnelag till det här nya laget än som håller på det. Däremot, det som är intressant däremot, det är ju hur man gör om man har hållit på ett lag som plötsligt blir en rival. Och här är Salt Lake ett bra exempel, att det är ganska nära till Vegas. Jag tror att många hockeyintresserade där har följt Vegas de senaste åren. Och nu är det plötsligt liksom en lokal rival. Men det är ändå ett lag som du kanske firade deras Stanley Cup-seger. Det är ju en lurig övergång.
Absolut. Nu till en fråga som jag verkligen gillar. Det är Kevin Sjövall som har skickat in där. En fråga som jag funderar på. Om två spelare når varsin milstolpe på samma mål, till exempel spelare 1 gör assist och når därmed 1000 poäng och spelare 2 gör sitt 100:e mål, vem får då pucken med sig hem?
I det fallet måste ju 1000 poäng gå före. Men okej, 100 mål är inte.
Om vi drar ytterligare till sin spets då, om spelare nummer 2 gör sitt 500:e mål, vem tar med sig
pucken? Jag vill tro att de hade delat på pucken och gjort en grej av det.
Ja, det kanske är svaret.
Alltså det är en bra fråga, för att jag försöker gräva i mitt minne här att jag har varit med om att det har hänt någon gång, men jag kan typ inte komma på det.
Nej, alltså man kan ju se framför sig att typ Bäckis har fått sin 500 assist till Ovechkins, inte vet jag, 300 mål. Något sånt lär ju säkert ha hänt i Washingtons historia. Spekulera bara nu.
Ja,
Men alltså, det är svårt när man inte har något konkret fall att ta upp riktigt.
Nej, tyvärr. Det är en bra fråga. Jag kan inte komma på att jag har sett det hända långt, att det var liksom två jämförbara stora milstolpar på samma mål. Så bra fråga, Kevin, men tyvärr. Vi får vänta och se. Det kommer ju hända förr eller senare.
Vilken är den häftigare noteringen? 500 mål eller 1000 poäng?
500 mål.
Mm-hmm. Tror ni skulle säga 1000 poäng?
1000 ju... poäng är ju snyggare, men 500 mål är ju en större bedrift. Ja. Det är ju färre som precis. Gör det.
Exakt.
Okej, okay. Det får bli svaret då.
Ja, men alltså vad har vi? Vi måste väl ha en... Är det en sexskor svenskar som gör 1000 pinnar och en som gör 500 mål? Bara som jämförelse. Nu är ju svenskar inte målskyttar, så att det kanske...
Det är bara dåligt. Sundin som har klivit över 500 alltså.
Ja.
Mm. Okej. Okay. Nu till frågan som Jesper Eriksson ställer. Det blir den sista i det här avsnittet. Hallå, efter ett avsnitt här på slutet där ni gick igenom awards kommer jag att tänka på Norris Trophy-säsongen 21-22. Enligt röstningen så fick Josi flest första placeringar, men McCarr fick mer röster överlag. Kan det ha varit så att de som röstade på McCarr undvek att rösta på Josi för att de ville att McCarr skulle vinna? Jag själv förstår inte hur man ens kunde lämna Josi utanför topp 5 av backarna. Han fick även fler röster i Hart Trophy den säsongen. Vad är era tankar om det här? Och brukar de som röstar medvetet lämna en toppspelare utanför för att de vill att någon annan ska vinna? Tack för en bra podd. PS! Förslag inför nästa säsong i ishockeytävlingen. Jonta mot Jonathan Ekeliv, MVH Jesper. Och han är inte den första som vill att Jonta eller jag ska möta Ekeliv. Men det kan vi säga, Jonta, här att det får vi inte göra helt enkelt. För det är en konkurrent.
Ja, tyvärr. Det hade väl varit kul, men...
Mm. Och många har ju velat se Björre också mot dig i IHT, men det kommer dessvärre inte hända.
Jag sitter och kollar upp. Jag tror att du kommer att dra det här Jose Theodore och Jerome Ginla-exemplet nu. Så att gör det, så ska jag bara kolla upp den här röstningen.
Nu är jag inte i en annan värld här. Nu ser man att han...
Ja, precis. Nu vet jag inte var han svävar iväg någonstans. Men jag tror att han tänker på det där året som Jose Theodore vann Hart Trophy framför näsan på Jerome McGinley, och det var väl, jag vet inte om det var någon konspirationsteori om att Montreal-journalisterna plockade bort McGinley från sina röstsedlar för att Theodore skulle vinna. Är det den du tänker på?
Ja, inte, precis. Eller? Det som var att en Montreal-baserad journalist hade inte McGinley med alls på sin topp 5-lista. Jag tror dock att, jag vill bara säga att jag tror att det är en felaktighet i den här frågan, det är det jag försöker kolla upp. Jag har svårt att tro att någon röstare inte hade Josi topp 5 den här säsongen.
Så det du säger nu är att du inte litar på våra lyssnare?
Skandalöst. Nej, men jag tror att man kanske har missförstått det här. Ja,
så kan det
men
vara.
Alltså, om vi säger så här, han hade ju ingen femteplats röst. Så då ska alltså någon, ingen ska ha haft en femma, men man ska ha haft en utanför.
Kunde man se vid det tillfället vem som röstade på vad? För nu vill man ju veta vad de här Adrian Dater och de där i Denver, hur de har röstat
det
i så fall.
Man. Jag kan ju erkänna att jag hade nog faktiskt honom trea det året. Om jag minns rätt.
Ja, då är det du som har satt det vid skampålen då.
Jag hade Hedman och McCarr före. Så att jag får väl ta på mig den då. Nej, men det man ska komma ihåg den säsongen, den var väldigt speciell. Josi gjorde ju en jättefin säsong, men McCarr var ju otrolig, och Victor var väldigt, väldigt bra den säsongen, men han var bra på hösten. Det där var ju en voter bias. Tampa hade ju en jättemycket skador den hösten, och han var ju sjukt bra då. Jag tror till och med att jag hade Victor etta det året faktiskt. Det är enda gången jag haft det. Men han försvann ju lite där. Jag tyckte McCarr var bättre än Josi det året, så jag tyckte att han vann förtjänt.
Hoppa tillbaka till grundfrågan här. Tror ni att det finns de som röstar till award som medvetet väljer att inte ta med spelare? För att de föredrar andra och vill att de ska vinna?
Jag kan tänka mig att det var så tidigare när de inte behövde, eller när det inte blev offentliggjort vem som röstade på vad. Men numera när liksom när allt det där nagelfars, så tror inte att folk har liksom... Alltså man måste stå till svars för sina röster. Det är klart att folk kommer ju liksom... Det var väl i fjol han i Pittsburgh, Seth Rohrbaugh, som hade väl inte med Connor McDavid alls på sin ballot, om jag kommer ihåg rätt, för Hart Trophy. Och var väl den enda som inte hade honom etta i princip, om jag minns rätt. Men jag har ju verkligen svårt att tro att någon inom vårt skrå skulle vara så liksom korkad att man resonerade så. Men det, än inte den sista idioten född, som man brukar säga, så jag ska väl inte utesluta någonting.
Också angelägen om att någon ska vinna också. Det är det man ska glömma bort, att så här, hur mycket ska man verkligen vilja?
Det är det man ska glömma bort.
Ja.
Inte, nej, inte,
nej,
det man
också
inte
det. Du ska ju verkligen, verkligen vilja att den här personen ska vinna, och jag upplever att de flesta inte är så, alltså, investerade i det. Att man, ja, alltså, det är klart att man tycker om vissa mer mindre än andra, men att man liksom ska göra en sån konspiration och liksom äventyra sitt eget rykte, det nej, jag har väldigt svårt att tro det. Men det är klart att det finns ju säkert någon, så är det.
Absolut. Hörrni, vi är tillbaka om några dagar igen. Då ska vi ju fortsättningsvis prata om sådana kapslutspelet. Sista frågan till er två. Tror ni att när vi börjar spela i nästa avsnitt att något lag har rykt från slutspelet då?
Det är en intressant fråga eftersom vi inte vet när vi spelar in nästa avsnitt.
Nej, men, det var väldigt
avsnitt. Det kommer ju inte ske den här veckan, utan det är i början av nästa i så fall.
Mm. Ja, jag tror att Carolina har skickat ut Islanders ur slutspelet.
Ja, det måste ju vara luften ur efter den där vändningen, alltså, för Islanders.
Ja, jag tror det. Jag tyckte inte Washington såg inte heller så roliga ut där i söndags. Det känns som att där kan Rangers avsluta den ganska snabbt också.
Ska du börja fäkta nu, Jonta, mot Uffe? Nej, det blir ju 4-3 matcher till Capital.
Ja, just det. Men jag hade väl jag hade ju Edmonton i 4, va? Så att jag måste ju hinna dem åka. Jag har inte koll på deras spelschema.
Nej, det är möjligt. Men det har ju börjat bra då, för dig i alla fall där.
Ja, exakt. Jag får väl säga det då. Ja. Att jag står fast vid Edmonton sveper.
Yes. Okej, vi är tillbaka då om ungefär en vecka. Vi vet inte riktigt när, om det blir måndag, tisdag eller onsdag. Men då kommer vi surra NHL fortsättningsvis och även såklart den första rundan. Vi säger tack för den här gången. Vi är tillbaka imorgon igen med Hockey Plus Extra. Då blir det att sammanfatta Brynäs-Djurgården. Troligtvis den allsvenska säsongen 23-24 också. Tills dess, ha det så bra. Puss och kram på er. Hej, hej.
Tack och hej.
Tack och hej.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.